Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Jo, men så är det. Verkligheten är ju alltid komplex och består av många mer nyanser. Och jag hoppas att det här förtydligar och förbättrar förra avsnittet.
Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Caroline Bolmesson.
Idag är dags för avsnitt 278 och idag så tänker jag att det blir lite en uppföljning på förra avsnittet.
Ja, det känns ju naturligt.
Ja men det var lite så här, förra...
Som urladdningsavsnitt.
Ja, men förra veckan var ju lite frustration kring det här myten om den ständigt bättre investeringen och att gräset är grönare på andra sidan. Och det har kommit in, alltså bara på några dagar, typ 100 kommentarer. Mm. Och många av kommentarerna håller med, en del av kommentarerna håller inte med. Och det blir liksom lite reflektion. Så att jag tänker så här, om du inte har lyssnat på förra avsnittet där vi pratade om den här investeringstrappan och investeringsresan, så tror jag att man får ut mer av dagens avsnitt än om man inte har lyssnat på det. Sen går det ju naturligtvis bra att lyssna på detta också. Och sen vet jag också att det har kommit lite feedback så här, måste ni alltid prata, liksom det har varit mycket sådana här nu personlig utveckling, eller det har varit mycket så här reflektion och det har varit tankar. När kommer liksom hardcore-avsnittet om fonder och nyckeltal och liksom konkreta investeringar? Och,
alltså hur många kommentarer har du fått som är så?
Ja, men en del. Liksom, okay. Folk, alltså som några har skrivit så här, ja men kvaliteten på Rika Tillsammans blir bara sämre och sämre. Var det någon som skrev?
Jag känner att det blir bättre och bättre. Alltså för att det blir liksom grunden till varför vi investerar läggs ju mer solid för varje gång vi kör ett sånt personligt utvecklingsavsnitt. Så tänker jag.
Ja, vi får se. Men det kommer liksom inte vara det ena eller andra, utan det andra kommer, särskilt i januari, kommer vara så. Jag tror att alla som gillar så här konkreta, faktamässiga Excel-sifferavsnitt, de kommer i januari. Mm. Så kanske vi har tappat de lyssnarna tills dess. men det kommer. Och sen så tror jag också att detta handlar om att du och jag är väl i någon slags process nu som är så här metamorfos eller någon förändring. Så att det var någon som skrev också, det verkar som att det är väldigt trävande. Och ja, det är trävande.
Trävande.
Och det är en sån fas vi är i livet. Och sen upplever jag att det kanske finns ett värde i att visa att det kan vara förvirrat, det kan vara för vara trävande, det kan få vara att man gör misstag som jag tror vi kommer komma in på misstag som vi har gjort på senare tid, kanske till exempel där med Teslan kommer upp tror jag här i dagens avsnitt etc.
Pratar du om den som att den var ett misstag?
Nej, det vet jag inte, det får vi se.
Nej, men jag tror också att vi inte skulle kunna prata om vårt liv och våra investeringar på ett annat sätt
Nej.
Än att visa vad som pågår. Liksom.
Ja, precis. Så att det blir liksom, någon skrev så här, ja det är som att ni har terapisamtal. Varför ska jag vara med på ett terapisamtal? Och sen var det någon som skrev så här, detta är det bästa. Och jag är så här, till slut, försöker man tillfredsställa alla så tillfredsställer man ingen. Och då blir det så här, nej men vi hoppas att detta är värdefullt. Annars får man helt enkelt lyssna på någon annan denna veckan.
Kan man göra.
Bra. Så jag tänker att vi hoppar lite in det. Först så, om vi tar, så var det många som kände igen sig i förra avsnittet. Lillprinsen, ska du läsa vad
jag
som står?
Jag vet inte om jag kan. Det är så, ja,
du får läsa,
det är så en liten datortext.
Ja.
Lillprinsen skriver, bästa avsnittet hittills. Min konstiga känsla av att det är något som inte stämmer blev slutligen förklarad.
Det var ju kul. Sen kan du läsa den.
Tidig pension.
Filip
i Stockholm skriver, jag har tyvärr sett det du beskriver på nära håll. Den äldre generationens investerare blir lurade av Söderberg och Partners och liknande bolag med deras exklusiva nätverk. Med investeringar i värdelösa IPO-er och så vidare. Den nya generationen blir lurade att investera i olika krypto.
Och liknande.
Och liknande. Alla skrattar alltid åt mig när jag säger att jag ska säkra upp så att jag har 100 000 att leva på per månad i dagens penningvärde resten av livet. Efter det ska jag bara jobba med det som jag själv väljer och exakt i den utsträckning jag själv vill. Det vill säga en anställning blir omöjlig. Men mest ska jag åka skidor och resa tillsammans med min fru och barn. Jag minns att jag läste den och jag tycker den är jättefin. Det är exakt så. Jag tycker att vi också vill ha det.
Ja, men lite så. Men, och det är ju precis det här som vi pratar om, finansbranschen. Finansbranschen tjänar pengar på att sälja liksom saker. Sen har vi ju aktivt valt att inte kasta skit på andra. Nej, eller kritisera andra företag, så jag har inte så mycket åsikt här. Men
jag undrar vad Filip i Stockholm har sett egentligen. Alltså vad kommer denna insikten ifrån att han har...
Ja, men det här att ju, liksom som vi pratar om den här investeringstrappan, att ju högre upp desto mer tid finns det att sälja och desto mer finare ska det vara, och så blir det liksom dåliga liksom investeringar. Det var roligt, det var någon som skrev ni läser och följer, ni är fantastiska. Såg du den kommentaren med fabeln om tjuren och lejonet?
Nej, jag såg inte det. Jag har läst en hel del av kommentaren, men jag har nog missat den.
Ja, men då är det liksom fabeln, nu var den liksom så här en A4-sida, men om jag ska förkorta den så var det så här, liksom lejonet är ute och jagar, och sen så ser det en stor tjur som är liksom ute på ängen, men problemet är att den här tjuren är då omgiven av en massa kor, så att liksom tjuren är aldrig ensam. Så liksom lejonet går fram till tjur och säger, du är en sån fantastisk tjur och sånt. Vill du inte liksom komma hem till mig? Så liksom jag vill gärna lära känna, du som majestätiskt djur. Liksom precis som jag, typ. Nu är det min egen take på det här. Och sen så tjuren då blir så, liksom, så han,
smickrad.
Och så beger sig hem till lejonet till lejonkulan. Det är bara det att han är tidig. Och så kommer han hem till lejonet och så säger han liksom att ja, men lejonet har förberett en jättefin middag. Du vet, där är grönsaker, där är lök och där är sås och där är allting. Men var han än tittar så blir han så här, gud vad gott detta ska bli gott. Men var är köttet någonstans? Liksom, han tittar i köket och där finns grönsakerna och det är uppskuret och allting. Men han hittar liksom inte, var är proteinet? Var är köttet? Och sen till slut liksom, så inser han ju så här, ja men det är ju jag som är måltiden.
Ja.
Liksom. Och sen så springer han iväg. Ja. Och sen så dagen efter så kommer lejonet, ja men du kom ju inte igår. Och då var det liksom, ja, på vissa kalas får gästerna stå för notan. Var väl lite content. Gud vad jag kände att jag inte gjorde fabeln rättvisa, men jag tror ändå poängen gick fram.
Ja, men det gjorde han ju.
Liksom, i det där. Så att, och jag tror att tyvärr så är det väldigt mycket så. Det var ju någon som skrev här också när vi pratade om så här, men folk har inte investerat sig rika. Och så var det någon som skrev så här, ja men 100 miljoners mannen, det är så här Instagram.
Ja, jag känner
inte till.
Jag har sett den boken på ICA.
Ja, det har jag sig också. Och då skrev han så här, ja men Johan, min ami, skriver på forumet så här, 100 miljoners mannen skrev ett inlägg på Instagram nyligen att han sedan 2010 haft en snittavkastning på 12%. Det mesta kommer nog från att han har satsat stort på Tesla vid rätt tillfälle. Sen kommer väl kanske sen kommer en stor del från pengar från hans bolag, och jag vet inte vad indexutvecklingen hade varit under perioden. Hans mål 100 miljoner till 2030 kräver 18-20% avkastning. Lyckas han med det, så är det hatten av och grattis. Han kvalar definitivt in här, liksom i det här sammanhanget att liksom investera sig rik. Men då skriver då Beck då idag, tillägg på tema 100 miljoners kronorsmannen. Han postar att han ökar från 10 000 kronor i sparande, från 10 000 till 20 000 kronor i månadssparande i Spiltans investmentsbolagfond. Första kommentaren till då det här inlägget på Instagram var tydligen så här: jag fattar inte hur du kan spara så mycket, för du jobbar väl inte? Och sen skriver då 100 miljoners man: jo, jag driver eget bolag inom finans och risk. Och då var det så roligt, Beck skriver så här: Jan Bolbesson, 12 poäng. Men det är ju detta att man tänker att man har investerat sig till de här pengarna. Men det intressanta här var, som Johan skrev, nu har jag inte återigen inte kollat upp det, men att hans snittavkastning sedan 2010 var 12,5%. Och då gjorde jag liksom bara matten själv. Alltså kollade jag på så här global indexfond, Storebrand, All Countries, SEK. Och sen vet jag inte när han började etc. Men tittar vi då från 1 januari 2020 och tills nu, då november 2022, så är avkastningen på Storebrand global 11%. Räknar vi på 11 år, att vi säger så att vi vet inte när siffran kom från Johan på 12,5%, vi vet inte när han började 2010, så skulle vi säga 11 år. Och då har Storebrand indexfonden gjort 254%, slår vi ut det på 11 år så är det 12,2%. Så att inte ens liksom 100 miljoners mannen, som många då uppenbarligen tror har investerat sig till detta, har haft en indexavkastning. Liksom, givet det här. Och sen så här, men hur kommer det sig att han får sina 100 miljoner? Jo, men han är framgångsrik företagare.
Mm.
Och det är väl liksom, och det är inget fel. Det är inget fel, men det visar bara liksom på det här som jag tycker är så jobbigt, den här dissonansen liksom mellan historien man berättar och det som folk liksom tror.
Att man kan investera sig rik. Ja, det kan man ju om man har gott om tid.
Ja, men precis.
Men det är ofta så att man har något annat i grunden som företag eller...
Ja, men exakt.
Mm.
Och sen också då, om vi tar Johan som också varit inne då, samma minami. Då skriver han också om förra avsnittet, så mycket bra avsnitt, helt i linje med den positiva riktningen. Där skakar börsen åt innebud för podden. Jag tycker också att det känns bra att Jan säger det rakt ut, att det inte är investeringar som gjort honom rik. Det är ärligt talat något som har skavt i mig några år, men jag har inte hittat något bra sätt att formulera det. Mm. Bilden som målats upp har varit att Jan förlorade alla pengar igen senast i finanskrisen, sen började måla spara indexfonder, 10 år senare bor han i fint hus och kör Tesla. Indexfonder är bäst. Men egentligen så är det väl så här, Jan har jobbat hårt, eventuellt gjort några lyckosamma investeringar, har nu hyfsat med pengar som hädan efter investeras i indexfonder. Och han säger så här: nu känner jag inte att jag kanske formulerat det helt rätt, men jag menar inte att podden har varit oärlig, men att man kunde vara tydliga med att det är inte indexfonderna som är rika.
Nej, och jag, men det är rätt ju.
Ja, mm. och allt kan ju bli bättre. Såklart, men ja, det är ju inte, alltså så här,
men det har också tagit tid för oss att få syn på myten som finns där ute att man kan investera sig rik.
Ja.
Och vad vi själva har hållit på med, och alltså att det har tagit tid för oss att få
syn 2014,
och formulera det.
Ja. Mm. För jag ska ändå säga så här, ja, jag förlorade pengar i IT-bubblan 2000, men det var ju liksom så här, handen på hjärtat, ja, det var 80% förlust, men det var ju inte så mycket pengar. Alltså det var ju mer pengar 2008, men även där så var det inte liksom supermycket pengar. Det var ju först 20, från, jag ska säga så här, autentiskt så kan jag säga så här, från 2014 framåt har det varit mycket indexfonder. Och ja, vi har tjänat pengar på indexfonder. Det ska inte liksom snackas någonting om det. Och det är absolut liksom sjusiffriga belopp. Alltså det, jag ska säga att det är några miljoner som vi har tjänat på indexfonder. Om man slår ihop allt, pension, Lysa, företagens investeringar, etc. Men det är ju ändå det som var poängen i förra avsnittet. Det är ju ändå liksom i förhållandevis lite i förhållande till det som man har tjänat, eller vi har tjänat på att driva företag, och jag har varit managementkonsult och vi har ju försökt göra affärer och vara om sig och kring sig. Och det är liksom helt, jag, som någon skrev också i forumet, att det är ju svårt att göra på något annat sätt. Och det handlar inte om att, återigen som vi sa i förra avsnitt, det handlar, tricket är inte att sluta spara i indexfonder. Utan för mig handlar det snarare om att det har också skavt för mig det här att, ja men om vi återigen, utan att liksom ge, jag vill inte kritisera 100 miljoner kronors mannen, för att det är lite, jag tror att förmodligen det är samma sak, för han känner väl också förmodligen så att jag har varit tydlig att det handlar om mitt företag, han skrev ju det i första kommentaren, men bilden när man sitter utanför är ju att man tror ju att det är på investeringarna.
Ja, det är så himla lätt att hamna där.
Ja, och även om jag pratar om att vi sparar indexfonder, det är där vi lägger allt vårt sparande, så vårt kapital har ju inte kommit från indexfonder, vårt kapital har kommit från att vi har haft lägre utgifter än vad vi har haft inkomster, så vi har sparat pengar. Vi har sparat pengar både privat och i företaget, och sen har vi investerat dem i indexfonder, och sen har vi liksom gjort massa dribblat vid sidan och gjort massa misstag där vi försökt göra alternativa investeringar eller liksom längs den här, för att jag har också varit den som har satt andra på en pedestal, att jag hela tiden tänkt så här, ja men där finns någonting annat, där finns en annan typ av investering, eller när vi bara kommer till den här nivån, där kommer det vara, gräset kommer vara grönare.
Men det är så mycket som spelar in på det. Jag kommer ihåg att jag läste någon artikel med en kvinnlig investerare som sa, jag godtar inget annat än 500% avkastning på mina investeringar.
Ja, det var Gunilla von Platen i Draknästet.
Exakt, ja. Hon med det lockiga mörka håret. Och så, det är sånt som liksom ligger så i bakhuvudet på en också, att man tänker att det finns, att det går liksom. Och jag säger inte att hon har fel eller så, utan det är bara att man får höra sådana grejer eller läsa sådana grejer.
Och man missförstår. Yeah. Det är så lätt när man inte har hela kontexten. För jag fattar precis vad Gunilla von Platen menar.
Mm.
Och anledningen till att hon säger så, det är ju också liksom för att vi hade ett samtal med vår kompis Filip, som har varit med i podden tidigare, som är affärsängel. Och han var så här, Jan, jag köper inte riktigt din ansats. Och så hade vi en lång diskussion, för vi åkte till Danmark tillsammans med hans fru.
Ja, men vad var ansatsen han köpte?
Nej, men att till exempel att han investerar ju mycket, han är ju affärsängel och liksom anses väl vara en av de bästa affärsänglarna i alla fall i Malmö eller södra Sverige, och är erkänt duktig. Och han säger ju så här, ja, men problemet om du ska investera i små bolag, så du måste ju räkna med att 65% av dina bolag kommer inte bli någonting. Och då måste ju varje enskilt bolag måste ju ha den där potentialen att bli en tiodubblare. Eller minst 500% på fem år. För att annars har du inte tillräckligt hög risk. Så att det där, liksom, så att de där 6,5 bolagen av 10 kan gå i konkurs, du kan få tillbaka pengarna på kanske 2-2,5, och sen det tionde bolaget står för hela vinsten. Än mer, för att det är inte snedfördelat att alla kommer gå lite bra. Nej, de flesta kommer gå skitdåligt.
Ja, och då är det inte 10 bolag han investerar i.
Nej, utan
det är
så 100. Du behöver ju typ, ja men väldigt många bolag. Men då blir det ju liksom också. Och sen så pratar vi mycket om, det handlar också om, vad vill jag uppnå med mitt investerande? Där han säger så att det är med vissa bolag investerar jag för att jag vill stödja lokalt. Och sen tror jag att jag får tillbaka detta i samhället för jag har bidragit till teknikutveckling. Även kanske inte mitt bolag blev någonting, så kanske de bidrog i konkurrensen eller det kapitalistiska systemet. Och det var det andra. Och då kommer vi in på det här med andra värden också. Medans, och det är väl det som jag tror att nyansen här är, att det blir så viktigt att titta, vad är det jag har för förutsättningar? Vad är det som är viktigt för mig? Vad är det för ett mål jag vill uppnå i mitt sparande? Och kommer man därifrån där jag kommer, där jag egentligen inte är så intresserad av investeringar per se. Jag är inte så intresserad som han är till exempel.
Nej, han är väldigt intresserad.
Av bolagen och utvecklarna, utan jag vill liksom ha en bra avkastning på mina pengar så att jag kan få sitta i forumet och prata om liksom ekonomi eller liksom lite makro eller liksom fundera på buffert eller tänka ut fyra hinkar principen. Sånt tycker jag är kul. Och då blir ju att vara affärsängel fel fordon.
Mm.
Och sen upplever det som skaver för mig, till exempel när vi satt då också, för vi var ju på en sån här wine and dine-träff. Och då träffade vi ju andra investerare och så konstaterade jag, ja men jag investerar i fastigheter och jag, liksom, jag har fastigheter i Finland och etc. och verkade duktig på det där. Och sen sa han så här, ja, och sen så investerade jag i några tech-startups och de skulle vara jättebra. Och sen förlorade jag alla mina pengar. Och sen nu är jag tillbaka på mina fastigheter.
Yeah.
Och det där upplever jag är storyn för många, att man är duktig på någonting, gör det. Och sen så har man hört att andra, att techbolag eller onoterade, det är grejen. Och så börjar man investera i det och så gör man, man kommer aldrig upp till den nivån som det krävs. Och,
nej, för man kanske inte heller förstår att det krävs att man investerar i 65. Rätt många bolag innan. Yeah.
Ja, och att, plus, och liksom, att man behöver vara med att det kanske inte är så här, det viktigaste här är kanske inte att jag tjänar pengar.
Mm.
Och det är samma sak där med Filip, liksom, som är återigen som är duktiga, men hans primär business, han tjänar pengar i fastigheter och sen, yeah, använder han ju avkastningen från fastigheten för att investera i techbolag. Och det blir ju också en sån här som vi kommer in på, tror jag, idag, att ja, men har man mycket pengar och man investerar bara sitt kassaflöde, då spelar det inte så himla stor roll hur det går med investeringarna. För du kan alltid täcka det med ett nytt kassaflöde. Medan om man investerar pengar jag har sparat i 20 år och jag förlorar det, så kan jag liksom inte bara säga, ah, men då sätter jag in nästa års vinst igen. Nej. Så att det blir liksom, jag tror att det är så viktigt att hålla det urskilt. Så här, vad är förutsättningarna? Hur ser min situation ut? Var kommer pengarna ifrån? Och inte vara det här, så här förblindade. Ja, men Bolmesons eller 100 miljoner kronor, de har investerat rik för de är fantastiska investerare. Nej, Bolmesons känner jag väl. Och de har liksom levt under, liksom, de har haft högre inkomster än de har haft utgifter under lång tid. De har varit liksom rätt sparsamma. De har investerat i indexfonder, men majoriteten av deras kassaflöde har kommit från bolag.
Mm.
Liksom. Och naturligtvis, jag är ledsen om den bilden har varit annorlunda, men jag upplever att det är inget som har förändrats, utan det är kanske bara liksom att då har vi skrapat på ytan och gjort det tydligare.
Ja, exakt.
Liksom,
men jag förstår precis vad man säger, att någonting har skavt, ja, eller man har inte liksom fått ihop bilden. Och ja, så har det varit för mig också, men jag har varit så här, jag har inte ens förstått liksom,
ja,
hur jag ska angripa det liksom.
Ja. Och här, om vi tar fortsätter lite på det temat, så Anka Vanka, hon skrev så här, väldigt fint avsnitt, tack så mycket Karo och Jan, liksom, och så refererar hon då till Johans beskrivning. Det är en träffande beskrivning, dock håller jag inte med om att det är den bild man har fått från Jan från början. När jag började läsa Riket Sammans så var det första man mötte en bild av Jan med dottern Freja. Ett av huvudbudskapen var att man skulle investera sparpengarna för att dottern ska få bästa nyttan när hon blir vuxen, så där 20 år senare. Jag tyckte det var sympatiskt och bidrog till att jag fortsatte läsa. Det är en ganska annorlunda bild av Bolmesons, men den förändrades gradvis med åren allt eftersom Riktsam började handla mer och mer om de bästa investeringarna. Om jag hade råkat hitta Riktsammans idag så tror jag att jag hade blivit avskräckt. På senare tid har ni även diskuterat vad det innebär att vara rik och vad man bör göra med sina pengar. Men för det mesta har man fått intrycket att ni inte riktigt vet. Det har varit ganska trävande. Så hon skriver också så här, jag blev nyfiken på att börja känna som att ni är på väg att landa i någonting.
Mm.
Vad tänker du, ja, när du hör Anka Vankas kommentar?
Ja, men rätt insiktsfull ändå. Då på slutet tyckte jag det var så, ja.
Ja, men precis. Och där tror jag att det handlar om liksom utveckling. Jag var med i en så här Techskaparna-podden tidigare idag. Och då sa jag faktiskt en grej så här, att ett av problemen med att vara influencer är ju att vi har någon bild av eller någon förväntan om att allting ska vara rätt eller man ska vara så genomtänkt eller så rattat, så att man har liksom inget utrymme att göra fel. Och jag tänkte, det var ju någon influencer som hade fotograferat någon som hade blivit däckat utanför deras dörr.
Ja.
Och visst, man kan diskutera lämpligheten i det, men däremot så det som jag reflekterade över när jag hörde hela den storyn var så här, så hon gjorde ett misstag, den här influencern.
Ja, visst.
Och du vet, plötsligt så skulle reklamsamarbeten sägas upp, det skulle vara liksom massa i Expressen, och du vet, hon skulle förklara det här och folk var upprörda.
Och även om hon förklarade så var det liksom inte good enough.
Nej,
man kan göra ett misstag, som ser ut på ett visst sätt.
Ja, och jag upplever så här, jag menar att investera eller att driva företag är att göra misstag.
Mm.
Att liksom så här, ja, men ett av huvudbudskapen var att man skulle investera pengarna för att ge dem till dottern. Ja, det var, jag minns den artikeln, den publicerad februari 2011, Och titeln var så, ska Freja bli miljonär när hon fyller 18?
Ja, visst.
Och vi var på god väg. Ända tills jag träffade en barnpsykolog och vi skrev boken Gör ditt barn rik, som var så här, du Jan, det där är nog kanske inte så himla smart idé. Du vet, ger du ett barn 1 miljon, vad har det barnet för en drivkraft då? Hade du varit i den situation du är idag om du hade fått 1 miljon? Tänk om att ge den där miljonen är att göra en björntjänst istället för att hjälpa. Och då var det så här, gud, nej, det där är nog sant. Och sen så liksom tog vi ju bort det målet och så sa vi så här, nej, men båda barnen ska få lika. Vi hjälper dem med max 200 000 eller 250 000 till ett boende. And that's it. Och inte ens hela insatsen till boendet, utan de får jobba ihop en del av det där,
ja, visst,
av det där själva. Mm. Och samma sak, vi har gjort misstag med till exempel de här alternativa investeringarna. Ja, det har varit ett misstag att tro att gräset är grönare på andra sidan. Men jag blev liksom så här, hur ska man göra detta om man inte gör misstag? Sen försöker jag väl liksom vara så här att visa att jag står här liksom så här, att jag är kalanka, att jag reser mig upp och går, och så inser ni så här, shit, han har inga brallor på sig. Förstår du? Att jag försöker liksom lite avdramatisera, eller jag, för min egen skull försöker jag avdramatisera misslyckandet.
Ja, men jag tycker att det är väldigt spännande, förlåt mig om jag avbryter nu, att det här med att vi är trevande, att jag får känslan av att det är, det något jobbigt där ute? Tror du det, att det är jobbigt för våra läsare och lyssnare att vi trävar lite?
Nej, men jag tror inte att vi trävar, för att det är ganska dissocierat. Därmed tror jag att de flesta upplever att det är jobbigt att träva.
Ja.
För att vi lever också i ett samhälle där det ska gå fort, och vi unnar oss inte hänga kvar i frågan. Nej. Vi unnar oss, vi ska ha svar direkt. Alltså vi vill inte, för det är ju för jobbigt. Och det var ju någon som beskrev det, liksom Charlie brukar beskriva som att oftast män dessutom har ännu jobbigare för det. Så att man är som en plogbil, så här, som bara kör genom snön och bara kastar alternativ. Jag håller med, håller inte med, rätt, fel, rätt, fel, rätt, rätt, fel. Håller inte med, håller med, sant, falskt.
Ja.
Och att vi går liksom inte runt. Alltså, det är väldigt,
bara är män.
Det är väldigt sällan vi säger så här, jag vet inte.
Eller nej, det var, jag måste stanna plogbilen nu, ja, en stund.
Ja, eller så här, ja, men det var fel. För någonting som jag har reflekterat mycket på sistone, som jag har sagt till dig också, eller jag sa det till min kompis Niklas igår som var med här och fikade från Stockholm, att för 5 år sedan, eller 6 år sedan, så hade jag nog inte sagt de sakerna jag säger idag. Alltså då hade jag, för 6 år sedan var det viktigt för mig att fina bilen, fina huset, fina, liksom, fina jobbet eller fina titeln och fina sammanhanget. Att jag var, det var liksom så här en drivkraft, det var en fråga så här, men jag vill köpa en ny bil, hur är det att köpa en ny bil, eller hur är det att bo i ett stort hus på en fin adress, hur är det liksom att få ha det där McKinsey-jobbet jag tackade nej till, hur hade det varit att vara managementkonsult, hur är det att få vara på den där wine and dine-middagen med miljardärer, att jag liksom, och det är väl förmodligen på någon högst sannolikt en osäkerhet och en rädsla att inte få vara med, och liksom undra hur det är där, och får jag vara med? Liksom att det är lilla barnet i mig som är så här, snälla, kan jag få vara med?
Lite, ja, kan jag få vara med? Alltså, vi ska bara flika in att det är ju väldigt många som söker sig till fina universitet,
ja,
och som söker sig till fina jobb.
Yeah.
Så att alla vi som vill ha den typen av validation, vi är ju liksom inte ensamma. Man vill veta så, jag duger.
Yeah.
Och det som jag gör, det är bra.
Yeah.
Och så ser man det som en scoreboard, liksom, vad man lyckas uppnå. Liksom, yeah. Eller vad man skaffar sig för tillgångar och så. Men,
Jo, och särskilt liksom för en person med mig, som för mig som har liksom ganska dålig självkänsla. Alltså jag har ju ett gott självförtroende. Jag tror ju så att genuint, alltså jag kan skriva under ibland på Mats Kvibergs så berömda citat, så här, ta mig var fan som helst, jag behövs överallt. För att jag genuint tror att jag kan skapa värde i vilken organisation, på nästan vilken plats som helst.
Mm.
För jag har gjort så mycket olika saker. Däremot så är jag ju liksom rädd för att jag inte ska få vara med om jag inte får prestera. För att jag har liksom mycket av mitt värde i min prestation. Och detta har ju varit uppe tidigare i tidigare avsnitt. Liksom. Och då blir, då tror man ju, eller jag trodde, att hela tiden så här, men nästa ställe, när vi, som vi som beskrev det som den här resan i förra avsnittet, att okej, om jag bor i Malmö, men om jag bara flyttar till nästa ställe så kommer det bli bättre, tänker jag. Har du något mer att säga? För annars tänker jag att jag ska ta lite feedback på det här med resan som vi beskrev i förra avsnittet.
Nej, men ta feedbacken.
Därför, det var också jätteroligt med det här med flytta runt. Så var det någon som skrev så här, alltså så här, det här med flytta runt för att känna sig rika och få bättre möjlighet att tjäna pengar känner jag inte igen mig i. Jag har gjort bostadskarriär, men det har varit behovsstyrt. Nu bor vi i en villa. Och jag bara märkte så här, gud, alltså det var inte bokstavligt menat.
Nej, men var det så det uppfattades? För jag var nog också ganska noga med så, Malmö, då är det en indexfond vi pratar om.
Ja, men det var liksom så här lite otydligt. Och det kom lite kommentar då, tidig pension skrev också så här, Jan, referenserna med olika bostadsområden i Skåne var inte den bästa, framförallt eftersom det användes genom hela avsnittet. För oss som inte kan relatera till dessa orter så var det rätt effektlöst. Som en riktig älskare av liknande så hade du kunnat komma på något bättre som dina Lisa förstod sig och därmed fick en större genomslagskraft. Och sen Ann Gaudlin skämtade då också så här, jag är bara halvvägs genom avsnitt, men jag måste bygga vidare på liknelse med lokaltågresan i Öresundsområdet. Efter Järup så är krypto en enkel resa till Christiania. Jag duckar och leder ut mig själv. Nej, men så här, ja, så var det kanske, men grejen var så här, orterna spelade egentligen ingen roll.
Nej, alltså, det spelade ingen roll för det var Vellinge eller någon annan,
eller utan
det
Malmö
var bara
ett annat ställe.
Det kan vara vad som helst.
Och för mig så är det lite den här, lite gräset är gröna på andra sidan. Att jag flyttar till nästa ställe, och inte i bokstavlig mening, men jag tror hela tiden att något, jakten på att nästa grej, där kommer det lösa mitt problem. Och
då kommer det bli en bättre
om jag bara hade X så hade liksom Y varit enkelt. Och det är väl liksom kanske att det där brukar man prata om i personlig utveckling, så att det handlar liksom, svaret finns inte där ute, svaret finns just dig själv. Och jag tänker att det är väl lite samma sak här med index. Svaret är inte där ute i någon annan investering. Det svaret kommer tillbaka till en indexfond. Mm. Eller där. Mm. Och sen var det någon som skrev på forumet också så här, en kommentar. The grass is always greener on the side that is fertilized with bullshit.
Ja, jag kommer ihåg.
Ja, jag tyckte det var så.
Jag ville säga det, men det var bara att du sa det.
Ja, så var det.
Jag ska villigt erkänna att jag fortfarande är någon slags resa där med att om jag bara kommer dit så kommer det att bli bättre. Så kommer jag känna mig så lycklig och att min potential har uppnåtts. Och då kan jag säga så att vad det är för resa, det är så här. Mm. Jag skriver ett filmmanus eller att jag får skriva tillsammans med andra som skriver filmmanus och de jobbar på Disney typ eller Netflix. Och vi kommer då sitta så på Zoom och de kommer sitta i San Francisco eller någonting och jag kommer sitta här och jag kommer vara viktig och jag kommer bidra till den här storyn.
Mm.
Och sen kommer de filma det och så kommer mitt namn stå där som screenwriter och sånt. Mm. Och så vet jag så, nej, det kommer inte bli så att jag kommer vara lycklig då. För jag kommer ha en massa andra problem. Eller det kommer liksom att kännas så som att, då blev jag överkörd med mina idéer. Eller whatever liksom.
Mm.
Jag vet så att jag kommer inte vara 100% lycklig då. Utan jag måste hitta en annan väg.
Ja, men det är ju det jag tror att det kommer handla tillbaka till. Att jag tror att processen som är trevande för oss är väl liksom så här, okej, vad är det som är kärnan för oss själva? Vad är det som är sant? Och vad är det som att börja släppa taget om de här förväntningarna utifrån?
Yeah.
Och det där med förväntningarna jag tror att det där handlar mycket om mitt liv. Förväntningarna utifrån på boendet till exempel, eller förväntningar utifrån en sån som vi borde ha en Tesla. Eller en sån som vi borde göra, bo
eller
på detta ställe.
Vad är fint att ha liksom? Ja. Eller? Något sånt.
Liksom att det blir liksom en påverkan. Och de som har, sen kommer det vara vissa som har, shit, jag kan inte alls relatera till det ni pratar om nu.
Nej, men grattis, då är ni inte i detta som vi är i.
Ja, Och det kommer kanske också med åldern, hoppas
jag. Ja, så kan det vara.
Att, där. Men om vi hoppar tillbaka, så vi hade Per Palmström, Vida Per, skrev också en kommentar som jag tyckte var ganska, ganska klok, ganska fin. Så här refererar till liksom klassisk, klassisk litteratur. Då skriver han så här, och han jobbar ju som finansiell rådgivare. Då skriver han så här, alla som stannar på första trappsteget kommer få samma avkastning. Den man får om man tar risken det innebär att investera i breda indexfonder. Högre upp i trappan kommer några få bättre avkastning, men de allra flesta kommer få sämre avkastning jämfört med de som stannade på första trappsteget. Oddsen för att få bättre avkastning högre upp i trappan är mycket dåliga, men det kommer alltid att finnas många som vill ta den risken oavsett om de har förmåga att bära den eller inte. Så att jag upplever att han bekräftar det vi säger, att liksom så här, ja, det går att få högre avkastning högre upp i trappan, men det är mycket svårt och de flesta kommer få sämre avkastning där uppe än om de hade stannat kvar på lägsta trappsteget. Vilket går i linje med det, så att säga. Ja, det är klart att det finns folk som tjänar pengar på onoterade bolag till exempel, men de är ju väldigt få i förhållande till alla som försöker.
Ja, liksom. Precis. Ja.
Ja. Mm. Och sen så skriver han så här, det är hoppet om den snabba och lite bättre avkastningen som lockar. Precis som sirenerna i den grekiska mytologin. Dessa vackra, fågelliknande kvinnliga väsen som levde till havs. Med sina trollbindande sånger lockade de sjömän i havsdjupet där de mötte sin död. Sirenernas sång kunde få sjömännen att bli förvirrade och tappa sin orientering tills de gick på grund och förliste. De som lyckades överleva och klara sig upp på land kunde tyna bort medan de lyssnade till sångerna. Och sen skriver han så här. Men de två centrala gestalterna ur den grekiska mytologin lyckades emellertid bemästra sirenernas lockande sång. Dels lyckades hjälten Odysseus klara sig förbi dem genom att surra sig själv fast vid skeppets mast efter att hällt vax i öronen på sitt manskap. Och när Odysseus hörde sirenernas sång bad han manskapet om att frigöras från masten, men dessa vägrar. Poeten och musikern Orpheus lyckades istället klara sig förbi sirener genom att själv spela på sin lyra vackrare än sirenernas sång. Och jag gillar detta för att det betyder att ja, vi kommer alltid ha Orpheus eller Odysseus som kommer klara det där, och det är de som kommer
de
bli...
Ja, de är sådana hjältar liksom.
Det är då, precis, och det är hjältarna, och bara det att vi kan namnen på dem visar hur extraordinära de var, för att vi kan inte namnen på alla de här sjömännen som gick bort. Och så här, ja, jag fattar att detta är en myt och en saga, men liksom metaforiskt så är det liksom så här, de tysta vittnenas kyrkogård. Vi hör ju inte om den där som vi träffade nu i Danmark, som var så här, ja, ja, men jag investerade alla mina pengar från fastigheter i de här 4-5 bolagen och sen förlorade jag allt.
Ja.
Liksom, för det var liksom en bisats när vi berättade om just, om just det här. Mm. Så att det kommer alltid finnas liksom undantagen. Och jag vet att det var här, till exempel Nils i forumen skrev det så här, hela frågeställningen är orimlig. Jag som småspar satsar på att köpa aktier i onoterat småbolag. Bolagen har jättebra köpsar på börsnoteras. Jag blev stormrik på bolag jag investerade i. Är jag fortfarande småspar eller har jag blivit rik på mina privata investeringar eller har jag blivit företagare? Liksom. Och så tycker han liksom att där, ja, men det är klart att det finns så här, ja, men, och någon som skrev så här, ja, men där finns jag ska se om jag hittar den här kommentaren här, att det var någon som hade investerat i VC-bolag eller som hade fått investering från något VC-bolag och han tyckte att de var jättebra och att det hade funkat för dem. Och då känner jag så här, ja, men absolut, det kommer alltid finnas en Odysseus och en Orpheus. Och det är liksom motsäger inte tesen som då Per också skriver, att ja, men de flesta kommer med större sannolikhet få en bättre avkastning på det lägre steget. Ja. Mm-hmm. Och det intressanta var ju där som 100 miljoner kronors mannen, att jag tror liksom att hans, även om vi skulle ta 1 januari 2010 till nu, så ja, då säger att börsindex har gjort 11% och han har gjort 12,5%. Alltså det är ju ingen magisk överprestation.
Nej.
Liksom på 1,5% som man förmodligen kan ifrågasätta. Liksom. Ja.
Mm. Jag alltid när jag är oinsatt i någonting, ja, så kan jag vara så, vilken dryg en. Så ska jag sätta mig in i 100 kronor miljonersmannen. Mm. Jag liksom stört mig på den här titeln liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Jag har gjort det.
Ja.
För att då, det är som att liksom...
Men om man är en duktig företagare, ja, alla men... benör.
Alltså, ja, så visst, absolut. Men det är liksom...
Det är väl smart.
Det är ändå att rida på alla som vill bli rikas dröm. Om att...
Ja, det vet du inte.
Nej, det vet jag inte. Jag är oinsatt. Jag ska kolla upp detta lite närmare.
Ja.
Men jag kan erkänna att jag har bara skyggat det. Jag bara tänkt så... Nej, fan, vad drygt.
Ja, men du vet, jag vill bara, alltså så här, alla som är företagare ska ha cred, liksom, oavsett. Och liksom så här, folk får spela sina egna spel. Jag har genuint ingen åsikt. Tjänar han bra med pengar och sparar mycket, hjälper folk till ett bättre sparande, alla benör. Och han är ju, erkänner ju också så att ja, men jag gör det genom att jag driver företag.
Mm, ja,
annars hade vi inte ens nämnt det. Så att jag liksom så här...
Nej, men ska man då prata om sina investeringar eller sitt företagande? Det är ju också, alltså, det har inte varit tydligt för oss heller liksom.
Nej. Så att kanske har varit ett spännande samtal om 10 år över ett glas vin i podden här med honom eller henne eller dem, jag vet inte.
Ja.
En annan feedback från avsnittet här också. Guldfe, Erik och Ola Morin och flera andra var så här: det känns helt fel att klumpa ihop guld med krypto och viner etc. under alternativa investeringar. Är ju mer som ett alternativ till räntedelen i en portfölj. Och det var många som invände på så här, att det är nyansskillnad på guld och de andra grejerna.
Ja,
här,
det är det ju.
Jag kan hålla med om det. Det var någon som skrev också så här, okej, guld har faktiskt liksom överlevt i liksom tusentals år. Ja. Mm. Så att ja, okej, men jag var så här, kanske slarvigt av mig placerade i det översta steget. Man kanske skulle placerat gjort något steg emellan som heter olika tillgångsklasser. Snarare än så, men jag upplever så här, pratar man med Lysa så skulle de absolut säga att guld är en alternativ investering, tror jag.
Mm.
Liksom bra. Ja, men här var det här kommentaren från Buspojken. Jag tycker avsnittet är onyanserat vad som gäller VC-bolag, investeringar i onoterade bolag. Jag hade aldrig kunnat starta driva upp bolag jag gjort utan affärsänglar, så i mina ögon är de något av hjältar som inte bara tar sina pengar och spenderar dem på en jakt eller lägger dem i en indexfond, utan är med och bygger Sveriges entreprenörsvärld. Jag tror dessutom majoriteten av dessa är väl medvetna om risknivån. I mitt fall fick de tillbaka pengarna med råge, så investeringen var ju lyckad. Men jag vet inte hur vanligt det är. Och då är vi tillbaka på det där Filip också sa så här. Jag tror missen han gör här är att liksom, i hans fall så fick de tillbaka pengarna med råge, men alltså så här, jag
det är
tror
inte det vanliga.
Det är
kanske
inte det vanliga. Det är det där tionde bolaget som lyckades liksom, och som alla är, som finansierar alla de andra. Och då är det precis alltså, som det sa ju vår jurist Robin. Han sa ju så här, alla människor har ju en roll att spela i det kapitalistiska systemet. Vissa roll är att ackumulera pengar, andras roll är att distribuera pengar och någras roll är att förlora pengar. Liksom. Och som Fidu säger, men alla bolagen behövs. Att hade inte det varit för de här affärsängarna, då hade kanske inte buspojken kunnat ha sitt bolag, och det hade inte kunnat bidra. Och då kan man säga så att de andra bolagen som inte lyckades har ju indirekt bidragit till det här också.
Men jag skulle ändå säga att vara affärsängel och vara duktig på det eller erfaren kring det, det är ju en annan sak än att vara en småsparare som vill komma in i exklusiva eller bättre investeringar.
Ja, och fråga
jag tror
sig
det är helt olika ligor. Alltså, eller inte ligor, men du vet.
Jo, men jag tror också att det handlar om förväntningen. Och lite som vi var inne på innan. För detta var också en diskussion vi hade med Filip i bilen. Mm. Att när jag var med i Connect till exempel i Skåne för många år sedan. Då var det ju väldigt mycket wine and dine. Det var så här Grand Hotel i Lund. Så var det middag och så var det någon presentation etc. Han sa så här, idag är det ju också annorlunda. Att det är mer professionellt. Att man har ökat andelen pengar som affärsänglar via Connect investerar. Så att det går ju säkert också i perioder. Men jag tror att det är viktigt att se att det är ett annat spel.
Ja, och det är ett annat spel.
Och det är liksom inte lösningen att säga okej, men jag har mitt jobb. Och, alltså så här, att vara affärsängel, det är som att driva ett företag där man är professionellt affärsängel. Så som Filip gör till exempel, där han säger så att nej, men jag, till exempel min roll är att till exempel hjälpa bolagen, strukturera dem i tidig fas. Jag till exempel, jag har ju liksom 50 bolag, så jag kan ta ett möte som de här 50 bolagen inte kan ta, för de hinner inte till exempel att gå, försöka hitta den bästa banken eller hitta de här kontakterna för juristfirma eller etc. Men när jag tar det här mötet med juristfirman, då kan jag slå ut den tiden på 50 bolag, mina 50 bolag i portföljen. Och då blir det liksom, då är det ju hans jobb att vara professionell affärsängel. Det är inget han gör vid sidan av. Och det är ju det jag menar, så att ja, då är det liksom en affärsverksamhet. Då är det liksom, det är inte liksom en passiv investering. Du har köpt liksom en indexfond eller tre bolag.
Nej, utan, det är mer av ett jobb ju.
Ja, och han är ju också väl medveten, som man säger så att vet jag, men jag behöver ju ha minst 20 bolag. Minst 20 bolag, jag behöver minst investera 200 000 i varje bolag. Det sa han ju innan vi intervjuade honom. Mm. Och redan där, då är vi så här 4 miljoner. Och sen behöver du lägga tid på det. Och sen behöver du vara medveten om att sannolikt kommer jag inte ens ha en indexfond över tid med det här.
Nej.
Men jag gör det för att det bidrar till samhället. Jag gör detta för att jag tycker det är kul.
Ja.
Jag gör detta för att jag träffar spännande människor. Jag får vara med liksom i en framåtriktad miljö.
Ja, exakt.
Jag liksom, etc. Så att, vad?
Nej, men jag tänkte på hur detta låter jämfört med vad det är som du har sett då i sån här krisande bolag. För det sa du ju också i förra avsnittet, att det är förmodligen så att du är färgad av vad du har sett
i
de här krisande bolagen.
Ja, ja.
Men det sa du själv också. Och att vi träffade Filip efter det, det var ju jättebra.
Ja, ja.
Han satt och sa att det här är som ett jobb för mig. Jag behöver ha 50 bolag liksom för att något ska gå liksom bra och sådär.
Ja, precis. Men då är vi tillbaka också på det som någon skrev i en kommentar. Att det är ju också så här, har du en bra ekonomisk situation och du har de pengarna du behöver. För det skriver ju vi själva i den här 5-25-principen. Att ja, men när du har vunnit det ekonomiska spelet, då har du vunnit när du kan sätta 5 årsutgifter på ett konto och du har 25 årsutgifter investerat i en 50-50-portfölj.
Ja.
Alla pengar därutöver är ju liksom, de kan du göra precis vad du vill med. Och för att liksom, och då kan du ta jättehög risk eller låg risk. Och då är sannolikt inte målet att maximera pengarna. Och då kommer vi till det här liksom så att nej, men jag investerar i affärsängelbolag eller jag investerar i den här hedgefonden eller jag vill liksom bli wine and dine och bli bjuden till Monaco eller till, som vi blev bjudna nu till Aalborg för att liksom titta på våra vinflaskor.
Mm.
Liksom. Så att jag tror att det handlar om att urskilja vad är grejen, och kanske hela denna frustrationen är bara så här idioti, att det är jag som har haft fel förväntningar, att jag har trott så här, avkastningen är bättre eller om det, du vet, det finns den där hemliga delen av finansbranschen där andra inte får tillgång, och du vet den här, du vet, jag har stått utanför den här dörren som har varit stängd och så här, snälla får jag komma in, snälla får jag komma in, snälla får jag komma in, och sen kommer jag in,
ja, du kan gå denna vägen här, ja, så kan du få se,
och sen kommer jag in. Och så är min bild av att liksom här är det liksom professionellt eller här gör man de här grejerna. Och sen upplever jag så här, nej men de är egentligen där bara för att hänga och ha roligt och bidra till samhället. Medan jag stod där utanför och tänkte så här, gud när jag kommer in här så kommer jag få ta del av de riktigt bra investeringarna och jag kommer få bra avkastning. Och då kan man ju skylla på så här.
Det är inte idiotion, för det är många som tror det. I så fall är vi alla idioter liksom.
Ja.
Ja.
Så att det gäller ju liksom inte, liksom, när du pekar på någon annan så pekar ju tre fingrar tillbaka på dig själv. Men jag upplever kanske som du säger att värdet här är att jag vill gärna tro att det inte bara är jag som liksom har stått där utanför och trott att när jag bara blir insläppt här i värmen då kommer det bli bra. Och sen blir man insläppt och så inser man så här, shit, detta är ju inte som jag trodde att det var.
Nej, men det är
det var inte att bo i Stockholm som jag trodde att det var.
Men det är förmodligen aldrig så som man tror att det är när man kommer in i de där sammanhangen som man har stått och bankat på dörren för.
Ja. Ja.
På gott och på ont ju.
Ja. Och sen skriver han så här, samma sak med VC-bolag som Venture Capital. Jag har sett både bra och dåliga, men de bra tillför faktiskt mycket och är med och hjälper att bygga upp bolaget från startup till riktigt bolag inom situationstecken med hjälp av pengar, coaching, rekrytering etc. På Jan får man nästan känslan att de enbart är där för att sälja vidare till Next Fool, vilket är min erfarenhet inte stämmer. Tips, bjud in en affärsängel, bjud in ett VC-bolag. Ja, det är inte så svartvitt. Jag är ledsen om det framgår som det är, utan att jag tror att poängen som jag tar med mig mycket härifrån är att alla trappstegen, vad jag inte har fattat tidigare, är att alla trappstegen gäller under vissa förutsättningar. Att affärsängeltrappsteget, det gäller under förutsättningar så här, X, du behöver X kapital. Du kommer förlora på 65% av bolagen, du behöver se detta över en 10-årsperiod, du behöver bidra med coaching, rekrytering, pengar, alltså andra saker där. Eller att, men det här steget kvalitetsaktier, det ingår med förutsättningarna så här, du kommer ha roligt, du kommer få läsa på bolag, du kommer kunna läsa årsredovisningar. Men du kommer sannolikt underprestera en indexfond för det är bara 4% av alla bolag som slår en räntefri fond. Liksom. Eller så här, om du investerar här i de här Sequoia, så här, ja du kommer ha fantastiska historier, du kommer få mycket status, men du kommer liksom förmodligen få betala de här avgifterna, de här pengarna, och när du slår ihop det så kommer förmodligen avkastningen inte heller vara högre än indexfonden. Och jag har nog bara tagit så här indexfond, så här vem som helst kan göra det, man investerar, man får en bra avkastning, det är billigt och det går att göra över tid utan någon kompetens, engagemang eller intresse. Och sen har jag bara liksom trott att jag kan flytta, och det låter så idiotiskt så här i efterhand, att jag bara kan flytta de antagandena till nästa steg.
Men John, vi gör ju det. Det är inte som att vi utvecklas fantastiskt mycket när vi liksom är med om helt nya grejer, utan vi tar ju den programmeringen vi har i oss själva och så förflyttar vi oss längs den här linjen då och tror att ja, men det går att tillämpa allt det som jag tror även på nästa nivå.
Mm.
Men det är ju inte så. Och det kan ju vara så att man går ett helt liv och inte fattar det. Att det är andra förutsättningar nu och du behöver växa lite grann eller du behöver fatta vissa saker eller behöver ha erfarenhet nu från de här olika grejerna som händer på din tidslinje. Alltså det finns många som nog bara går runt med sin programmering och tänker att nu gick det bra, men de är idioter.
Ja, och sen, alltså
man behöver ju växa och förstå saker.
Ja, och sen kan man ju liksom ha tur. Så var också någon som skrev ett klokt inlägg. Liksom också så här, ja, men vad hade hänt nu om ni hade på det liksom näst översta trappsteget när ni var liksom så här, spelade elitserien och var inne i till exempel Storskogen innan AMF? Liksom, ja. Eller när ni var inne i Luna nu innan Kinnevik, om det hade gått fantastiskt, vad hade du dratt för slutsatser?
Jag har också funderat på det, men det går inte att säga.
Jag tror att det går att säga. Jag tror att det där hade ju varit det där farliga som jag själv har varnat andra, liksom som jag har sett till exempel när folk investerar i enskilda aktier, att det går bra och så tror man att det var skicklighet när det egentligen bara var tur. Och det värsta du kan göra, det är ju blanda ihop tur och skicklighet.
Ja, absolut. Men jag vet inte. Jag kanske är en liten människa.
Ja, men säg.
Jag tycker inte om när det blir så. När jag hamnar i för stora sammanhang. som vi säger då, att storskogen skulle gått superbra och vi skulle bara så tjäna ett massa pengar på det.
Ja.
Vad skulle vi gjort med de pengarna då? Är du med?
Mm.
Skulle vi då ha ökat vår livsstandard eller... Är du med på vad jag menar? Vad frågan är liksom?
Ja, jag vet inte.
Och jag tycker det är obehagligt.
Mm.
När man liksom ska helt plötsligt bli någon annan person. Och ha större konsumtion och sådana saker.
Mm.
Det kan låta som en efterhandskonstruktion nu. Det kanske det är också.
Mm.
Men jag vet inte, jag har någon sån här. Att jag är faktiskt en liten människa som...
Mm.
Jag tycker inte om för storvulna grejer liksom.
Mm.
Du hade nog bara tyckt så, fan vad gött nu. Nu så har vi pengar för 25 år eller whatever liksom.
Mm.
Men jag vet inte, John.
Ja, jag vet inte. Vi kan ta in
skulle
på tem.
Ja. Mm.
Liksom. Ja, men jag tror vi kommer. Filip i Stockholm då, av tidig pensionsskriv.
Mm.
Min spaning är att Jan har blivit bränd. Ta in och stäng storskogen. Gå enligt mig emot allt som RT-filosofin står för. Vilket för övrigt är jätteintressant, för det har kommit jättemycket i de här två trådarna som jag sen sa om RT-filosofin. Och jag var så här, alltså jag tror inte ens jag har definierat rikets sammansfilosofi. Nu har vi en tråd i forumet, så här, vad är rikets sammansfilosofin?
Ja. Mm.
För att om jag skulle ta det, jag upplever inte att jag egentligen har lämnat rikets sammansfilosofin. För att om vi ska ta konkret exempel här.
Ska vi säga vad den är sen eller vad vi tror att den är?
Nej, jag låter det vara öppet.
Ja, okej. Okay, jag vet inte heller vad rikets sammansfilosofin är exakt.
Ja,
men... För det är investeringsfilosofi eller livet eller whatever. Liksom.
Du får skriva i tråden som alla
andra.
Jag ska
göra det.
Som alla
andra. Jag ska titta först vad det
står. Nej, men så här. Så, som jag sa innan, sen 2014 vet ganska mycket basen ska vara indexfonder. Och det har den varit. Och vi har inte lämnat den, utan, och sen har vi haft så här, okej, men vissa saker tycker man är roligt och så kan man ju ha lekhinken. Och det var flera JFB som sa så här, jag lägger 90% av min tid på min 10% av mina pengar i lekhinken. Liksom. Och sen för 90% av mina pengar tar ingen tid för de liksom ligger i indexfonder. Och storskogen var ju, alltså så här, ja, det var en lekhinksinvestering.
Mm.
Det var en ganska stor läckningsinvestering, men det var inte, vi sålde inte av indexfonder för att köpa det, utan vi la pengarna i storskogen för det var en läckningsgrej. Det som var intressant, det som var annorlunda med storskogen var att den ökade ju nästan 10 gånger under den perioden vi ägde den, och sen tappade den ju 80%. Och Fredrik, en kompis till oss, uttryckte det ganska intressant på en sån här Patreon-träff. Då sa han så här, för han hade ju liksom en mindre investering än oss. Men han hade ändå investerat 1 miljon. Och den här miljonen på sin höjd var ju värd typ 8-9 miljoner, tror jag. Och sen sa han så här, ja, det är ganska coolt så här när jag tänker efter på det med distansen. Så här, jag tog ju ut det i förskott att fundera på allt vi skulle göra för de här pengarna. Och sen så sa han så här, och sen blev det ju typ ingenting. Men han var så här, det var ändå ganska coolt att kunna tänka att jag tog en förlust på 5 miljoner och att vår ekonomi klarade av att ta en förlust på 5 miljoner.
Mm.
Och då tycker jag ändå så här, ja, men då var det ändå en lite RT-filosofin, för det var så här, bär inte mer risken vad du kan, ha indexfonder och lekhinken. Och lekhinken kan gå superbra, det är ju hela poängen med lekhinken, alltså faktiskt. Alltså ha roligt och försöka överträffa index, det är ju det som är syftet med den. Och det var ju det vi gjorde liksom. Och sen så fortsätter han då, även allt detta med köpa semesterhus i Turkiet och andra dumma grejer de försökt sig på genom åren. Trots detta har jag blivit bränd även i närtid. Ja, jag vet inte om jag skulle som sagt definiera det som...
Alltså jag vet inte om du har blivit bränd, men det är att du har sett vissa saker inom
bolag. Ja, men jag kastar, liksom. Jag har kastat, det har blivit tydligare. Men tack vare att vi har haft RT-filosofin så upplever jag så här, vi har ju klarat detta. Alltså det hade varit att gå emot om vi bara sa, nej, men vi satte allt på storskogen, det gick åt helvete och nu har vi inga pengar. Utan vi är på samma startläge där vi var för ett år sedan. Det var bara det att vi hade kunnat vara någon helt annanstans om detta bettet hade gått av. Så att så tänker jag själv, om det är ni som lyssnar ser det från ett annat sätt så får ni gärna säga det. Men sedan så skriver han också ett annat exempel på att han många gånger argumenterat för att ens bostadslån devalveras tack vare inflationen. Så länge man har en låneränta som understiger inflationen och även tillsammans med riskfri avkastning från till exempel räntekonto så bör man ju inte betala av lånet. Idag är det tydligt med nästan 10% inflation och sen riskfri avkastning på 3% så överstiger detta vida det kanske 4% ränta man betalar på bolånet. Detta känner jag inte riktigt igen. Jag har sagt att om inflationen är högre än räntan, man betalar på lånet, så får man en, vad ska man säga, minskat, liksom lånet förlorar i storlek, förutsätter ju såklart att man kan öka sina inkomster också så man kan betala räntan. Så jag upplever att detta håller fortfarande och vi har amorterat för att komma ner under 50%-gränsen. Men det var en ren likviditetsförbättrande åtgärd för att förbättra vår likviditet. Det var inte för att någon annan anledning. Och ni får gärna förklara för mig, men jag upplever ju att det resonemanget håller fortfarande.
Ja.
Faktiskt. Där. Och sen skriver Petter Viktig. Tolkar Jan rätt att han trots rekommendation om indexfonden som genomsnittar bloggen som investerar fortfarande tills nya enskilda aktier, till exempel Storskogen-historien? Eller är detta en summering om gamla erfarenheter som är minst 10 år gamla? Blev så förvånad över att han verkade längta tillbaka till indexfonder. Själv så har jag ingen läkning just nu, för jag har valt en annan strategi. Ska jag följa den? Varför krydda med 10% på all möjlig bråte? För övrigt ett riktigt bra avsnitt. Nej, det är inte att vi har lämnat. Vi har gjort samma sak. Det var bara att för om vi tar Storskogen exemplet, så var det att den stack så mycket i den här läkhinken. Och att jag har dribblat med enskilda aktier, det har jag ju liksom också sagt, att jag har en investmentbolagportfölj och att vi har månadens aktie med Freja etc. Men det har ju liksom inte varit basen i strategin.
Nej.
Det som är så att vad som där topplocket gick för mig nu på sistone var ju liksom att jag äntligen kunde sätta fingret på vad var det som skavde för mig på alla de här olika nivåerna. Och jag tror till och med idag är det till och med lite för tydligt att det är ju att det är en miss mellan förväntningar och förutsättningar och historien som berättas om steget. Det är nog mer den sammanfattningen. Och det var faktiskt roligt, för att vi gjorde en paus nu när vi spelade in dagens avsnitt, så var jag inne på forumet. Och då skriver Tobias A här: klockrent avsnitt, min spontana reflektion är att alla trappsteg av indexfonder tillhör väl lekhinken, som kan ses som en hobby och får kosta pengar på samma sätt som det kostar att spela på trav eller köpa in sig en biltvätt. Och är samma sak, gillar man trisslott och gillar man biltvätt, fine.
Det är inte säkert att man fattar det som det.
Nej.
Att det ska tillhöra lekhinken.
Ja. Ja, precis. Och sen skriver Niklas T. skriver om det här med VC-bolag, att jag tycker att de var onödigt hårt mot de här affärsänglarna, för det är nog många som är affärsänglar i vår community. Men då skriver han så här: exakt min poäng, det behövs verkligen VC och affärsänglar då många alternativ saknas, till exempel bankfinansiering får man inte. Sedan att det inte är något för små investerare att hålla på med, håller jag också helt med om. Och då är vi tillbaka till det där att i förra avsnittet kanske det dök upp som att liksom jag diskonterar eller att jag bara skiter i hela steget. Och jag vill idag kanske lite klokare en vecka senare säga så att nej, det är inte att hela steget är bajsigt och borde tas bort för att det fyller en viktig funktion i samhället. Men storyn om det tycker jag inte speglar verkligheten, och förutsättningarna tror jag när folk går in i det är inte tydliga. Eller nej, de var inte tydliga när jag gick in i det.
Men jag ska säga en sak också. Att jag har ju aldrig varit inne i affärsängelsbranschen. Och för mig är det så. Vi pratar ju mycket om det där med att man ska ha ett fungerande sälj. Och det kanske man inte kan med vissa grejer. Man måste ha göra sin uppfinning klar. Och man måste ha in kapital för att kunna göra prototyp och så vidare. Ja. Så är det ju för vissa bolag. Men alltså, har jag fel, Jan?
Vadå?
Och ni som lyssnar där ute, att man skulle ju kunna skapa värde innan man tar in en massa pengar. Alltså vi har ju pratat om att det är jättelätt att få pengar nu under den här 10-årsperioden alltså, som har varit.
Jag vet
varit
inte, alltså, Karin, här blir det ju liksom så här, nu hamnar vi lite i företagsdiskussion.
Ja, det kanske men, vi gör.
Och det blir liksom en filosofisk att fråga, för att ja, jag pratade med Niklas om det här igår, min kompis som också driver ett litet bolag. Och vi är sådana, vi har inte tagit in en krona till våra egna bolag. Jag har aldrig rest pengar för ett eget bolag. Jag har rest pengar för andras bolag, absolut, men inte ett eget. Och det kommer väl lite också från Claes-Erik så här, som sa att, då min mentor för många år sedan, så här, ja, det går alldeles utmärkt att ha riskkapitalister i ditt bolag. Det är som att ha hajar i en bassäng. Det går bra så länge de inte är hungriga eller du blöder.
Ja, men det är en sån där, ett citat.
Ja, ja, och detta, så, har ju, detta har ju gjort så att jag har ju på sätt och vis kanske varit dum i huvudet som inte har tagit in pengar till vissa av våra bolag, eller som till exempel Spirecta, som hade varit ett ganska uppenbart bolag att ta in pengar. Och Filip var också så här, så att ja, men du vet, du hade kunnat ta in pengar på en 30 miljoner kronors värdering i det här. Och då är jag så här, nej, jag vill inte, jag vill bygga detta organiskt, och du vet, det tar flera år att göra det, för det är självfinansierat. Andra alternativet är ju så att jag kan lista på rak arm en massa människor som är på startup-scenen eller på företagsscenen, och jag upplever liksom så här, det var en intervju på Rapport, att det var någon sån här företagsmässa i Stockholm, och så var det någon kvinna som sa, jag har varit vd i så här många år, jag har aldrig drivit ett lönsamt bolag. Och du vet, jag i min värld var det så här, du vet, det bara skar sig i magen.
Men vad menar hon med det?
Nej, men hon har ju alltid bara varit vd på bolag som inte behöver vara lönsamma, för de ska driva tillväxt.
Ja.
Liksom. Ja, och det visst. Kan absolut vara en poäng, men för mig är det så här, jag menar, ett företag är ändå så här att syftet är att föra pengar till ägarnas fickor och inte ta pengar ur dem. Och det gör ju förmodligen att hade hon kanske drivit Spirecta, då hade Spirecta varit jättemycket större och kanske hjälpt fler människor till att ha en välmående ekonomi och hjälpt dem ha en harmonisk förhållande och bättre liksom harmonisk ekonomi och sånt. Och jag vet inte, för det är nog inte rätt att bara göra så som jag gör, att inte ta in några pengar, för att det är mycket värden som går förlorade. Men jag har också så jättesvårt på värderingsnivå med alla de här människor som bara, där affärsidén är att ta in pengar över tid. Och då kommer säkert någon protestera och säga, ja, men det är affärsidén, är inte att ta in pengar. Bara så här, yeah, but it sure looks like it, liksom.
Låt att jag skrattar.
Ja, men ja. Det finns.
Ja,
det
ja,
finns.
It sure looks like it. Men då får visst, man kanske måste titta närmare.
Ja, och särskilt liksom, när jag har kollat på många så här NFT, alltså så här nya techbolag. Men då är det kanske så att det behövs de där 100 bolagen eller 99 bolagen som försöker göra någonting med krypto och NFT inte ska lyckas, som ska ta pengar ur investerarnas, för att det 100:e bolaget är det som löser någon tillämpning som plötsligt vi alla har nytta av, men som kanske aldrig hade funkat om det inte fanns den här.
Nej, man behövde ta alla de här misslyckanden behövde föregå.
Ja, för att det liksom, ja, men precis. Så att där. Ja, Kim Marit
är på gång igen.
Ja, men det var hans fel hela detta förra avsnittet, för det var han som kastade ljus på det. Och vet du vad Kim Marit, nu uttalar jag det säkert fel. Vet du vad Kim Marit är? Han skrev det i sin kommentar. Kim Marit är tydligen det vinnande draget i sumobrottning.
Jaha.
Så att det är liksom det sista då man gör som gör
innan
man vinner
den andra
matchen.
Faller.
Ja, och så tydligen utav Kim Marit. Eller så, ja. Ja, någon som kan japanska kan bättre. Mm. Då skriver han så här, om att lyxkonsumera. Att lyxkonsumera och unna sig fina saker kan man göra när man har blivit rik. Många gör misstaget att konsumera mer när lönen stiger istället för att öka sin avkastning. Jag själv har också gjort det misstaget. Ibland gör vi aktiva val och minskar våra möjligheter till avkastning för att vi tror att till exempel köpet av en husbil kommer göra vårt liv rikare. Det är inte finansiellt smart, men det ger andra värden som man känner är värt mer där man är i livet just nu, snarare än att vänta till senare när det inte skulle ge lika mycket. Och då är vi tillbaka också, jag håller helt med, och jag tror att det är den resan vi har behövt göra. Liksom, för att värderingsmässigt så gav ju Teslan väldigt mycket. Alltså känslomässigt. Men nu liksom, när man tittar tillbaka så är det så här, ja men bra, nu har jag upplevt det. Nu är jag färdig, jag kan kryssa av fina bilen, jag kan kryssa av fina jobbet. Och jag tror att det bara handlar om att ha empati, och lite som Lennart, en vän till oss, brukade säga så här att vi gör så gott vi kan och vi fattar så fort vi hinner. Liksom. Så är jättebra. Sen skriver han också så här, poängen gick förlorad. Alltså jag får alltid feedback. Ni läste upp min kommentar om att göra läxan och äga aktier direkt. Ni gick dock inte in på mitt resonemang om att man lär sig värdefulla saker om samhället och världen genom att studera bolag och andra investeringar. Kiyosaki ser arbetet som en lärande. Jag hävdar i alla fall att jag växer som person, jag ökar mitt humankapital och får värdefulla kunskaper jag inte skulle få om jag bara köpte index. Det måste väl ändå räknas som att man bygger upp sitt humankapital när man lär sig mer om världen och hur den hänger ihop. Och jag är så, ja, klokt. Och ja, det går ju förlorat i, bara investera i index så lär du dig inget om företag. Och det är liksom en av förutsättningarna, medan att investera i små liksom onoterade bolag, då behöver du lära dig väldigt mycket om bolag.
Mm.
Och då blir det återigen, är det ena bra eller dåligt? Ja, det handlar ju om var står jag någonstans och vilket steg vill jag ta? Och där jag ofta har kommit ifrån så här, jag är inte så intresserad av att lära mig mer om små onoterade bolag. Jag vill kunna lösa mitt långsiktiga problem som heter jag ska betala räkningar varje månad. Och jag vill inte lösa det med ett kortsiktigt sätt genom att jobba varje vecka så att jag måste liksom ha en lön. Utan jag vill på lång sikt att mina pengar ska kunna betala mina levnadskostnader. Och då tror jag att under den förutsättningen så tror jag att indexfond är bättre än onoterade bolag.
Mm. Ja.
Är du med? Absolut. Eller så säger någon så här, ja det där är 50% viktigt för mig. Och sen är det 50% viktigt att lära mig en onoterad bolag. Och sen är det viktigt för mig att bidra till lokalsamhället och bidra till unga entreprenörer och ge dem möjligheter så att vi som mänsklighet går framåt. Ja, då är ju indexfond ett jävligt dåligt alternativ.
Mm.
Liksom. Och jag tror att det är väl liksom...
Vad vill du lära dig för någonting?
Det är en bra fråga. Jag vet inte.
Spännande.
Ja.
Mm. För jag sitter också här och funderar över mina värderingar och vad jag vill lära mig. Jag vill ju bara ha indexfonder så att jag kan ägna mig ett annat.
Ja, men exakt.
Och
det är ju en möjlighet med indexfonder.
Ja.
Indexfonder ger dig möjligheten att ägna dig ett annat.
Mm.
Men indexfonder är dåligt om du vill lära dig mer om bolag.
Ja, men då kanske man bara ska ha lite grann och sen så ska man sätta sina pengar i på spel i bolag. Liksom. Mm.
Ja. Och bra. Och sen var det faktiskt A-Ether och Helena Roth, då tankespjärn, kastade ljus på två sista saker. Han skriver så här. Du blir rik på att sälja investeringar, säger du under avsnittet, och det är så rätt i denna tidsålder. Jag kan inte komma förbi en sida av inlägg på Twitter och LinkedIn utan att se någon försöka pitcha denna försäljning. Otroliga mängder människor försöker sälja framgång eller rikedom genom enkla små knep som bara kostar en tusenlapp, som ger tillgång till ett fint nätverk eller liknande. Har tappat räkningen på dessa människor som skyltar med hur framgångsrika de är genom att sälja sina egna tjänster. Det är verkligen en återvändsgränd som folk köper in på i tron att de också kommer att lyckas och bli mångmiljonärer på att sälja sina knep till andra. Och Helena skriver detta också i en lång kommentar så här. Utöver det vill jag bara säga att det du trycker på här, att en av de saker som skaver rejält för mig med de flesta framgångsrika coacher sysslar med coachträning. De flesta framgångsrika marknadsförare sysslar med marknadsföringskurser. De flesta framgångsrika författare sysslar med skrivarkurser och tips. Och hon skriver så här, jag blir så trött på det, och samtidigt så är det precis vad du säger här. De flesta blir inte rika på investeringarna utan på att sälja investeringarna. Och detta var ju liksom att bara flytta det så här i sidled. Detta har ju skavt för mig asmycket också.
Vilket då exakt?
Nej, men att så här, man kan driva en bra coachbusiness på att sälja coachutbildningar till andra coacher.
Mm.
Och du vet, det var en av grejerna jag inte gillade med balansekonomi till slut. Att liksom de enda vi utbildade var de som sen skulle utbilda andra. Och jag var så här, fast det är ju inte de, alltså jag vill ju jobba med någon som jobbar för sin egen skull. Och det är väl liksom detta som är liksom hela avsnittet eller de här två avsnitten, att vi kommer tillbaka så här, nej men jag vill investera mina pengar, jag vill inte sitta och sälja investeringar. Liksom. Och då blir det liksom problematiskt för att det skaver.
Ja.
Liksom. Och jag vill inte sälja så här, hur blir du en bättre bloggare eller hur bygger du en community?
Nej,
eller
det liksom. Har väl aldrig legat för oss.
Nej, utan jag är genuin så här, jag vill ha ett rikare liv. Och för mig är liksom rika tillsammans, så här resan där vi gör detta tillsammans. Och sen ser jag liksom min roll väldigt mycket att hålla uppe tältpinnen, att så här kom in här i denna communityn. Och sen så pratar vi, gör vi detta här tillsammans som jämlikar. Och vi har en annan diskussion också det på forumet som handlar lite om den här frågan. För att problemet blir ju att ofta den som håller tältet uppe blir satt på en piedestal.
Mm.
Och blir man satt på piedestalen så blir det jävligt svårt att göra misstag. Ja. Och det är väl det jag försöker också med detta avsnitt, säga så här, nej men kolla här, den här Bolmeson här, han har inte liksom alla hästarna hemma, eller som Vanessa, en kompis, då sa så här, hamsterhjulet snurrar men hamstern är inte hemma.
Liksom. Då undrar jag, vad är det som snurrar hjulet då?
Men precis. Precis. Bra. Bra. Nej, men jag tror att faktiskt att det är allt. Så att jag tror Melva sammanfattar lite avsnittet. Hon skriver så här. Såg precis klart avsnittet, kändes som en urladdning, kanske början på en tydligare riktning, både för er två och Rika tillsammans. Det ska bli spännande att se vilken riktning ni tar nu. Det känns som det är en ny start på gång.
Mm.
Och jag tror att det är väl mycket där vi är i livet just nu, så att det känns som en omstart. Att frågan är så här, vad är det som ska vara med? Hur kommer Rika tillsammans version 3.0 se ut? Vad vill vi att Rika tillsammans ska vara, och vad vill ni, eller du som lyssnar på detta, att det blir ett samskapande. Men det kommer i alla fall inte fortsätta vara så som det har varit innan.
Inte exakt. Nej.
Inte exakt. I stora drag kommer det
kommer
i alla fall
känna igen sig.
Det kommer i alla fall inte bli liksom någon så här 180 graders förvändning. Det tror jag inte, men jag tror att det kommer bli någon förädling. Mm. För jag tror att det är dags för det. Snyggt! Långt avsnitt som vanligt. Hoppas att liksom detta var förtydliga kanske vissa saker. Tog oss kanske lite lång tid komma fram till att det handlar om förutsättningarna. Men man fattar, man gör så gott man kan och fattar så fort man hinner, tänker jag. Och tack till alla er som kommenterar, som lyssnar, som följer, för att som sagt, jag ser ju detta mycket som vår resa tillsammans, inte som att vi sitter på någon piedestal och berättar för andra hur de ska göra, utan tvärtom.
Det blev ett eko då bara. Ja. Vi vill inte ha det. Vi vill ha en diskussion och ett samtal.
Ja.
Blir bättre.
Ja, men precis. Snyggt. Stort tack. Så ses vi nästa vecka, och då tror jag att vi hoppar tillbaka till boken och kör sista Rich Dad, och sen börjar vi förbereda för januari, där det blir bästa fonderna, bästa fondrobotarna, lite sådant, mer tekniskt, inte så mycket flum. Ha det så bra, tack.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.